Hörrni, ska vi bara be en bön först. Jesus, tack för den här stunden. Tack för att du är med, tack för att du är här, tack för att du har planen för den här dagen, Jesus. Tack för att du alltid har någonting att säga. Tack för att du alltid har någonting du vill komma med. Tack för att du alltid vill uppmuntra, utmana, bygga oss, Herre Jesus. Och jag ber dig i den här stunden att du är med mig nu när jag delar ditt ord. Jag ber dig att du är med mig när jag delar information. Jag ber dig att du är med i det jag talar. Att det inte bara handlar om vad vi ska göra och att de som är här ska vara med och be för oss. Utan att det också handlar om de som är här, Herre. Att du också är intresserad av varje människa här i Alunda, i Uppsala, i den här regionen. Att vi är alla missionärer. Vi är alla kallade. Och jag ber dig att du också ska ge folket, de som är här den här söndagen, någonting med sig som de kan stå på den här veckan, kanske under året, kanske under resten av deras liv, Herre. Låt ditt ord få bära din frukt. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Amen. Hörrni, jättekul att få vara här tillsammans med er. Jag vet inte om ni minns mig. Några gör det. De som var här minns mig, de glömmer aldrig mig. De som minns mig för mycket, de är inte här idag. Nej, jag skojar bara. För augusti förra året hade vi ju en bike-gudstjänst här. Och jag hade ju förmånen att predika den söndagen. Vilket jag tycker idag nu när jag liksom inser att ni är en församling som kommer stå bakom oss och med oss. Känns ju som ett intressant också pussel uppifrån att Gud har lagt på något sätt. Att ni visste redan på ett sätt vem jag var, vilka vi är, även om ni inte vet jättemycket. Men jag ska ge, Josefin har ju gett lite grann inblick i det som hon pratade om, språket och de här sakerna. Fråga inte mig om språket. Si? Comprende? Okej? Okay. Jag lär mig. Hon är lärare som hon ska lära mig. Jag behöver fortfarande en tolk i Spanien. Men lite grann om vilka vi är och vad vi har gjort kommer jag berätta. För jag tror att det är lika intressant. Vilka är det vi satsar på? Vilka är de där tjommarna som står där framme? Vad håller de på med? Robert och Josefin Bergström heter vi. Vi bor ju idag i en relativt liten ort som heter Malmköping. Mitt i Sörmland. Alltså tänk Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs i mitten. Precis i mitten av Sörmland. Och vi har bott där egentligen. Med ett litet undantag så har vi bott där sedan 2009. Och vi flyttade dit från Eskilstuna. Jag hade tidigare jobbat som bland annat som kursledare för något som heter teamträningsskolan. Vi brukar förkortas TTS som är en teambibelskola kopplat då till Pingst Eskilstuna. Nu är den kopplad till Pingströrelsen och alla möjliga går ju den. Men tanken var att det skulle planteras en ny församling i lilla Malmköping. Och Pingstkyrkan Ärla skulle vara moderförsamling. Och eftersom jag och Josefin kände några av dem som bodde där så tyckte vi att det här låter väldigt spännande. Sen är vi lite pionjärer i hur vi är och vad vi gillar och vad vi tycker om. Så vi valde att flytta dit. Och nästan på en gång så valde de att plocka in mig i liksom ledarteamet för den här församlingsplanteringen. De kände mig, de visste vem jag var. Jag hade tidigare jobbat som ungdomspastor i Pingstkyrkan Ärla några år tillbaks i tiden. Och så var vi med där under några år och jobbade under ytan. Bad, drömde, visionerade, vad är det vi vill se, vad är det vi vill göra, hur vill vi att Guds rike ska åskådliggöras på den här orten. Och sen 2011, jag tror att det var april 2011, så startade vi församlingen Folkkyrkan i Malmköping. Vi tänkte att vi vill vara folkliga, vi vill vara varma, vi vill vara välkomnande, vi vill ha brinnande hjärtan. Och då tyckte vi att Folkkyrkan lät bra. Biskopen i Strängnäs tittade på mig och frågade, hur tänkte ni då, sa han. Ja, sa jag, vi tyckte att det lät bra. Jaha, sa han bara. Men vi har en god relation, han har också varit hos oss faktiskt. Vi satt ner vid en biskopsvisitation och pratade med varandra lite grann om hur vi ska jobba framåt i Sörmland och så vidare. Men vi var med där och startade en församling i Lilla Malmö och jag tycker det var jättespännande. Därför att på den tiden, jag tror att det är så fortfarande, så var det de flesta exemplen vi hade av att Gud inte bara kan upprätthålla och se till att något som har funnits länge kan fortsätta brinna vidare och betyda något för honom. Utan när vi startade någonting nytt så hade vi nästan bara storstadsregioner att titta på. Det var Stockholm, det var Göteborg, det var Malmö. Men ingen planterade eller startade nya saker på mindre platser. Och att kunna göra det och se att jo, men du kan göra någonting nytt oavsett om det är en stor plats eller om det är en liten plats. Det har ingen betydelse. Gud är inte större i en stor stad än han är på en liten plats. Han är lika stor överallt. Så det var jättespännande att få göra det. Sen var det så att under en period 2018-2024 så försökte också vi som en relativt liten församling att ha en församlingsplantering in i Eskilstuna. Eskilstuna är ju en stad med ungefär 100 000 som har relativt få frikyrkoförsamlingar. Tyvärr så kom det en pandemi under den perioden. Och jag tror att ni förstår att det var inte så där jättebra. Men i slutet på 2020 så var det en äldre församling i Lilla Julita som kontaktade oss. Och med frågan faktiskt om de fick gå in och bli en del av våran församling. De hade funnits länge. De var på en ännu mindre ort än Malmköping. Församlingen blev äldre och äldre. De hade en jättebra lokal, men de blev färre och färre medlemmar. Och någonstans så tror jag att de tittade på oss och såg att vi också jobbade, vad ska man säga, på landsort. Men de såg också att vi ville någonting, att vi liksom hade framtidstro, att vi vågade ta för oss, att vi vågade göra saker. Och de kände att de behövde koppla ihop med någonting. Så då valde de att gå in och bli en del av våran församling. Så idag är vi en kyrka som finns på två platser, i Malmköping och i Julita. Och jag inser nu att när vi börjar den här nya tjänsten i augusti så har jag varit föreståndare där i 13 år. Så det är klart att det känns ju också i hjärtat. Att lika väl som att jag ber för att det ska gå bra för oss framåt, så är det en väldigt stark bön i mitt hjärta. Gud, håll din hand nu över det verk som vi har fått vara med att bygga. Se till att det går vidare, att det går starkt. Så där får ni gärna, när ni ber för oss, be gärna också att det går bra vidare för församlingen. Jag tror att ni förstår vad jag menar. Så att jag kommer komma in lite mer på de här bitarna. Men jag ska läsa några bibelord först tillsammans med er. Vad är Guds strategi för att nå den här världen? Det är en strategisk fråga. Vad är Guds strategi för att vinna den här världen? Jag tror att svaret finns i Apostlagärningarna kapitel 1 och vers 8. Vi ska se om vi får upp det på skärmarna. Men när den helige ande kommer över, vad då? Er, så ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Alltså jag är övertygad om att alla vi som sitter här inne är missionärer. Sen brukar ju vi, när vi säger ordet missionär, då tänker vi några som åker till ett annat land och jobbar för Gud i det andra landet. Men alla är missionärer, för mission kommer ju från ordet uppdrag, och alla vi är kallade Att vara med i uppdraget för Gud. Och jag tror någonstans att Guds strategi, ibland så tänker vi, ja, men det är den där kyrkan, det är planerna som kyrkan har, det är strategierna, visionerna, vem är pastor, vilka är ledare, hur jobbar de, om de är bra, då är det Guds strategi. Nej, jag tror att vi är Guds strategi. Vi som är med i församlingen är Guds strategi. Gud har en tanke med dig och Gud har en tanke med mig. Och när vi kan samkoppla någonstans, så att det du brinner för, det gör du där ute. Det någon annan brinner för, det gör den där ute. Det jag brinner för, det gör vi i Spanien tillsammans. Men det är Gud som behöver komma över oss. Det är Gud som behöver drabba oss. Det är det som Gud lägger i våra hjärta. Men strategin är alltid och alltid varit du och jag som Guds folk. Inte bara en ledare, inte bara en pastor. Alla här inne är levande stenar kallade att vara en del i att bygga det andliga husbygget tillsammans med Gud, tillsammans med Jesus. Matteus kapitel 24 och vers 14. Då säger Jesus själv så här: och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma. Detta evangelium om riket ska förkunnas hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Alltså det ordet folk, alltså det grekiska ordet som vi översätter med folk i våra svenska biblar, det är ordet etnos. Och jag vet inte om du vet vad det betyder, om du lyssnar lite, etnos. Vad låter det som? Etnos, vad låter det som? Ett folk, etnos. Ja, alltså tänk etnicitet. etnos, etnicitet. Och när vi tänker ordet etnicitet, då tänker vi, precis som det står här i Bibeln, folk, folkslag. Bibeln och andra ställen där det talas om stammar och språk. Vi tänker länder. Men ordet etnos betyder inte bara folkslag i den bemärkelsen som vi tänker det. Utan det betyder också en grupp av människor som delar samma värderingar och som talar samma språk. Då blir det plötsligt bredare, va? Så det jag skulle vilja prata lite grann här idag, och som är lite grann det jag just finns ska göra, det är att missionera i en subkultur. Därför subkulturer kan vara etnos. Alltså, om man tänker på betydelsen av en grupp av människor som delar samma värderingar och som talar samma språk, då är läkare ett etnos. Nej, men det kan inte vara. Jo, du måste till och med studera i 5-6 år för att lära dig att tala språket. Musiker är ett etnos. De har sina koder, sitt sätt att vara, hur man beter sig. Bikers är definitivt ett etnos. Man måste komma in i kulturen, man måste lära sig förstå språket, hur fungerar det, hur jobbar de, vad är koderna och så vidare. Och någonstans så säger Jesus att när vi tillsammans, som är Guds strategi, finns där ute och rör oss i både världar, länder, folk, språk, ja, men också i kulturerna, subkulturerna, utifrån vad har du för intressen, vad har jag för intressen, vad brinner vi för, när vi talar in i alla de här, då kommer slutet att komma. Så någonstans tror jag att det ligger på Jesu hjärta. Att inte bara jag och Josefin är missionärer, utan vi är alla missionärer. Ni är kallade. Du är kallad. Inte bara ledaren, inte bara pastorn. Vi alla är kallade. All right. Vi har ett sånt här uttryck i Tribe of Judah. Det var en av de amerikanska bröderna som myntade det. Och det var att if you don't go, you ain't got no stories. Alltså, om du inte går, då får du inga berättelser. Jesus sa ju, gå därför ut och gör folk till lärjungar. Och när jag pratar om stories, när vi pratar om berättelser, då tänker jag ju inte bara liksom att ha en kul story, utan jag tänker att storyn är Guds story. Om vi är beredda att gå med det vi har, med det vi kan, med det vi orkar, med det vi har möjlighet till, med det som brinner här inne någonstans, då får vi en berättelse. Och den berättelsen kan inspirera oss själva. Den berättelsen kan inspirera andra. Jesus kom med en berättelse om en fader som älskade den här världen. Han dog för den berättelsen. Och han var med och skapade en story i att han sände ut nya lärjungar som gick ut och fortsatte. Och det här vill han ska fortsätta. Om vi inte går så får vi inga berättelser. Och jag skulle vilja uppmuntra er alla här inne att gå. Vi tänker gå. Vi ska göra så gott det går. Vi kommer att försöka att få en spännande historia. Inte för att vi är bra, men därför att Jesus är bra. För några år sedan, så, apropå stories, för några år sedan så fick jag en sån här knäpp idé. Jag och vår vän nere i Spanien satt och pratade lite. Och han sa att, kan inte du köra ner din Sportster? Så kan vi ha den här i Spanien. Och för er som inte vet vad en Sportster är, så är det liksom, det är den minsta modellen av Harley Davidsons motorcyklar. Den är inte egentligen gjord för att åka långt på. Men jag tänkte, jag gillar en utmaning, så jag tänkte, ja, men det kan jag väl göra. Det tog inte mer än 5 minuter av att vi satt och pratade, så kom vi överens om att, jo, men jag kör ner Sportstern. Får vi se hur det går. Jag kanske får ont i rumpan när jag kommer till Norrköping och får åka hem igen. Jag vet inte. Men jag åkte ner, först åkte ner till en vän som bor i Malmö. Och så övernattade vi där. Eller övernattade jag där. Och sen dagen efter så åkte jag. Och när jag kommer över Stora Bältbron så åker jag rakt in i en storm. Inte bara regn, inte bara lite pålande, utan en storm. Och den stormen varade från Stora Bält ner till Hamburg. Och jag bara, när jag väl kom till Hamburg, då var det redan mörkt. Alltså Malmö, Hamburg, visst det är en bit, det är väl runt 40 mil. Men det är ju inte jättelångt. Men det som händer när du ska åka motorcykel i en storm, det är att du får stanna hela tiden. Du förlorar massor med tid. För det är inte bara regna lite grann. Man tar ju på sig regnkläderna och sen åker man. Men det blåser och det är alla grejer. Och visiret immar igen och man får stanna på en mack och torka av det och dricka lite kaffe och vänta ut det allra värsta. Och sen åka igen och sen stanna igen för då ser man fortfarande ingenting. Och sen får man hålla på så till Hamburg. Du förlorar jättemycket tid. När jag väl kom till Hamburg så tänkte jag, nu var det mörkt ute. Klockan var kanske, jag vet inte, 9:30 på kvällen, natten. Det beror på hur man ser det. Så tänkte jag, nu Robban, borde du liksom hitta något billigt hotell och sova över. Men jag skulle ju vara med på ett stort event i Valencia tillsammans med våra vänner där nere. Och när jag räknade i huvudet så insåg jag att stannar jag nu, då hinner inte jag dit. Så jag kalkylerade lite snabbt i huvudet och tänkte, är strunt samma, jag åker. Så jag åkte hela natten på den där lilla hojen som inte gjorde att åka långt med. Klockan 7 på morgonen kommer jag till Frankfurt. Då har solen kommit upp. Jag bara, åh, halleluja, värme. Och så åker jag av på en mack och så tar jag en baguette och käkar lite frukost och dricker lite kaffe. Och tänkte, nu borde jag ju ändå hitta något ställe att sova. Men så tänkte jag, men jag är ju redan uppe. Nej, men jag fortsätter en stund till. 4:30 på eftermiddagen, dagen efter jag åkte ifrån Malmö, så åker jag förbi ett litet Ibis-hotell i en liten fransk stad som heter Vesoul. Och tänker, nu Robban, så stannar du. Och det gjorde jag också. Jag stannade, det låg en McDonald's bakom. Jag vet inte om ni älskar McDonald's. Jag gör det när jag är jättehungrig, då älskar jag McDonald's. Så jag gick till McDonald's, jag åt massor. Gick in, tog in min utrustning, gjorde ordning i utrustningen, förberedde mig för morgondagen. 7:30 på kvällen, dagen efter jag åkte, la jag huvudet på kudden. Och jag tror inte att jag minns hur det kändes när huvudet slog ner och jag somnade direkt. Vilken bra story, visst är det? Jätteinspirerande, gör inte så här. Klockan 4:30 på morgonen vaknar jag. Nu är jag superpigg, nu har jag sovit i 10 timmar. Jag går ner och ska ha frukost, men de börjar inte med frukosten förrän 6:00. Så jag tar en kopp kaffe istället och sen så lastar jag hojen. Och 5:00 på morgonen åker jag ifrån Vesoul. Och 8:30 på kvällen så rullar jag in i Valencia hos våra vänner. Och dagen efter så var jag med på det här stora biker-eventet. Det är bra jobbat. Åka från Malmö till Valencia med en övernattning. Det är inte riktigt, det är inte supersmart. Men det fanns några saker som gjorde att den här resan var möjlig. Och det första var ju att hojen fungerade. Hade varit jobbigt om motorn hade kraschat någonstans. Det andra var att jag hade regnkläder. Det tredje var att sadeln som satt på den här lilla motorcykeln, även om den var liten, så var sadeln väldigt, väldigt bekväm. Det fjärde var att jag var utvilad när jag åkte från Malmö. Och det femte var att vinnarskallen var påkopplad. Och om jag ska överföra det här i någon slags bilder så skulle jag säga så här. Om du vill missionera i en subkultur eller i någon annan kultur eller med det du brinner för. Så någonstans så behöver hojen fungera. Alltså motorn måste fungera. Du behöver vara kopplad med Gud är nummer ett. Din inre motor behöver fungera om du ska komma någonstans med att tjäna Jesus. Den andra saken, vad var det? Jag hade regnkläder. Vad gjorde de? De skyddade mig från att de yttre elementen skulle komma in och förstöra. Vad är det jag behöver? Jag behöver ha en kulturförståelse. Vad gör kulturförståelsen? Kulturförståelsen skyddar mig när de yttre elementen, när stormen av en annan kultur kommer emot mig och jag är inte beredd på det. Då gör kulturförståelsen samma sak som regnkläder. Jag är beredd på det. Är ni med? Den tredje saken du behöver om du ska missionera i en subkultur eller kultur, det är att du behöver ha en bekväm sadel. Det vill säga, gör någonting som du själv tycker om. Hänger ni med mig? Alltså om du gör någonting som de flesta här inne har intressen. Det finns väldigt få saker som du gillar att göra som inte Gud kan använda. Sug på den lite grann. Ofta tänker vi att nej, men jag vet inte om jag vågar ge mig till Jesus. För tänk om han kallar mig till att bli missionär bland kannibaler och lejon. Jag stretchar lite, men ni vet vad jag menar. Alltså, ibland så tänker man att om jag ger mig till Gud då kommer han att kasta in mig något jättekonstigt. Jag tror grundläggande
att Gud kallar dig att göra det du brinner för och är duktig på och tycker om. Faktiskt. Varför? Därför att det blir som en bekväm sadel. Även om du åker i en storm så vill du ändå fortsätta, för du gillar ju det du håller på med. Det finns någonting där. Jag gillar motorcyklar. Och jag kan använda motorcyklar. Och Gud kan öppna dörrar in i en värld där jag är ett med någonting jag är intresserad av. Så att det inte bara blir en mask, utan det är någonting jag tycker om. Och så kan Gud använda det. Den fjärde saken, det var att jag var utvilad. Det vill säga jag hade energi. Vad är det som ger oss energi? Ja, såklart att vi också är utvilade. Det kan ju vara vettigt att säga ibland. För ibland så är vi sämst på att vila. Men den andra saken jag tänker på, det är hitta likasinnade. Hitta människor som brinner för samma sak som du brinner för. För när du tappar sugen för du tycker det är jobbigt, då kommer de att vara där och heja på dig och ge energin i ditt liv. När de tappar sugen, då kan du vara där och ge energin i deras liv. Så att ni blir några stycken som gör det där som Gud har lagt på era hjärtan och som ni brinner för. Och det femte, det var vinnarskallen. Och det är väl egentligen samma sak. Se till att ha vinnarskallen påkopplad. Vi gör det här för Jesus. Vi gör inte det här för oss själva, utan det finns ett större syfte med det Gud har kallat oss att göra. Och det är så jag känner med det som vi har gjort i Sverige och det som vi nu framtiden kommer att göra i Spanien. Men jag vill inte bara stå här och prata om vad vi ska göra, utan jag vill också ge dig någonting som du kan använda. I Alunda, i Uppsala eller var du än är någonstans. Därför Gud har kallat oss alla. Lukas kapitel 14. Och vers 16 till vers 23, då står det så här. Jesus sa till honom, en man ordnade en stor festmåltid och bjöd många. När tiden för festen var inne sände han sin tjänare för att säga till de inbjudna, kom, nu är allt färdigt. Men alla började ursäkta sig. Den första sa till honom, jag har köpt en åker och måste gå ut och se den. Jag hoppas du ursäktar. En annan sa, jag har köpt 5 par oxar och ska ut och prova dem. Jag hoppas du ursäktar. Ännu en annan sa, jag har gift mig, så därför kan jag inte komma. Tjänaren kom tillbaka och berättade detta för sin herre. Då blev husets herre vred och sa till sin tjänare, gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit fattiga, handikappade, blinda och lama. Och tjänaren sa till herre, vad du befallde är gjort och det finns fortfarande plats. Då sa Herren till sin tjänare, gå ut på vägar och stigar och se till att människor kommer in så att mitt hus blir fullt. Alltså kan du känna angelägenheten hos Jesus att gå ut. Stanna inte bara inne. Njut inte bara av det Gud ger dig för dig själv, utan gå ut på vägar, alltså i det större, på stigar, i det mindre. Överallt. Gå ut, se till att mitt hus blir fullt. Alltså det finns en angelägenhet från Guds hjärta. Att vi som Guds folk självklart först och främst själva ska hitta hem till Jesus. Men sen när vi har gjort det, ta andra i handen och leda dem dit. Det är någonting där. Du vet när den lilla församlingen i Julita kontaktade oss i slutet på 2020. Det här var ju mitt under brinnande pandemin. Och ställde den frågan väldigt öppet. Kan vi få bli en del av er församling? Så var det ju lite knepigt att liksom samla hela våran kyrka och kolla vad de tyckte. För det gjorde vi inte, utan vi spelade helt enkelt in en video och skickade ut den till alla som var med i våran församling. Och liksom lät dem ta ställning till det och lät dem svara en och en och se vad de tyckte. Men församlingen var med på det och tyckte det här var bra. Kan vi på något sätt vara en välsignelse för församlingen i Julita, då vill vi vara det. Och sen i april 2021 var jag med när församlingsbeslutet togs, alltså församlingsmötet var i Julita. Och de klubbade igenom att vi blir en del av folkkyrkan. Och som jag sa, de hade en jättebra lokal. Superbra, alltså lokalen var bra och de hade gjort den också till en föreningshus. Där föreningar i bygden kunde hyra in sig och liksom använda sig av den. Och idag har vi ett 20-tal föreningar som hela tiden mer eller mindre hyr in sig och använder sig av den lokalen. Ett jättebra sätt, dels att vara en välsignelse för orten. men också för att göra människor att det är lätt för dem att komma in i kyrkan där vi är och där vi rör oss. Men jag kollade med dem då och så inser jag att det är mindre än 10 aktiva medlemmar i den här församlingen. Och jag frågade, men hur ser det ut? Alltså, precis när vi började då så frågade jag, hur ser det ut? Har ni gudstjänster på söndag? Ja, men det försöker vi ha. Ja, hur ofta då? Ja, men ungefär varannan vecka. Ja, men hur många samlar ni då? Ja, men 6-7 stycken. Okej, men är det någon av de här 6-7 som är utifrån? Nej. Och då gjorde jag någonting. Det är så här man blir populär som pastor. Lyssna nu, Lukas. Då lägger vi ner gudstjänsterna. Det är väl populärt. Tänk om vi skulle lägga ner söndagarna och istället börjar vi göra någonting annat. Ta en vanlig vardagskväll. Börja göra fikakvällar på vintern. Börja göra grillkvällar på sommaren. Gör någonting som gör att människor kommer. För att om ni bara är 6-7 aktiva nu. Om 10 år, hur många är ni då? Och så blir man äldre och äldre. Ni förstår ju. Och ni vet ju hur det ser ut på många små orter. Och så tog vi torsdagar och så började vi göra ordning då på innergården. Det här var ju 4 byggnader byggda runt en asfalterad innergård med grindar. Så började vi bygga en trall på innergården. Vi började göra ordning en grillplats. Vi började liksom släpa ut ljudanläggningar. Vi som hade motorcyklar körde dit våra motorcyklar. Vi köpte en popcornmaskin. Det skulle lukta någonting, det skulle låta någonting. Det skulle hända någonting. Och i liten skala börja försöka få till lite grann av en folkfeststämning. Och någonstans mitt i det, ta en mic ungefär som jag gör nu. Och ha en kortare men rak och tydligt evangelium till de människor som kom. Och så börjar människor komma. Plötsligt började det komma 10, 15, 20, 25. Jag tror det mesta vi hade på en sån här grillkväll på sommaren var att plötsligt så är det 70 personer på innergården. Och sitter och äter och har det roligt tillsammans. Och, du vet, då får man nypa sig lite i armen när man tänker att de samlade 6-7 stycken på en söndag. Och så känner man, nu börjar vi nå ut. Och så sitter jag ner med den här lilla styrelsen och vi är 4 stycken. Och då inser jag att 3 av 4 körde amerikanska Harley Davidson motorcyklar. Jag bara, va? Jaha, okej, okay, intressant. Och jag var ju med i det här Travel Judah Motorcycle Ministry som jobbar med missionera mot MC-världen. Men så jag, men tänk om vi skulle ta, vi har ju liksom skylten på väggen. Tänk om vi skulle under liksom namnet på kyrkan så lägger vi bara dit Biker Church. Ja, men alltså inte för att alla som är med i kyrkan ska åka motorcykel. Det är inte det vi menar, utan att våra vänner som vi känner i de här olika MC-klubbarna ska kunna komma hit och se på väggen att vi signalerar till dem. Hej, ni är välkomna hit. Ja, men tyckte de var en bra idé, så då gjorde vi det. Sen hade vi med oss Tribe of Judah som gjorde sådana här höstövernattningar där och alla tyckte att stället var jättebra. Tänkte vi, ja, men vi har ju några bra rum på det här stället. Det här lilla, lilla julita i Sörmland liksom. Tänk om vi skulle inreda det till det som MC-klubbarna kallar för klubbhus och vi kallar det för tribehus. Och liksom ha det som ett tillhåll när vi träffar dem så kan vi bjuda in dem några gånger per år. Att det händer saker där som blir som ett klubbhus fast för oss. Och det tyckte också de flesta var en bra idé. Så gjorde vi det och så började vi göra såna här utåtriktade MC-satsningar som vi kallar för Bike Blessing. Det är ju något som görs internationellt också. Och så bjöd vi in våra vänner i de olika MC-klubbarna. Vanliga civilister som åker motorcykel. Vi bjöd in vanliga julitabor. Liksom alla som vill komma är välkomna. Så släpper vi ut ljudanläggningen. Vi tog dit och sista gången jag tror vi har haft ett band som har spelat. Vi har grillarna igång. Vi har saker, händer. Och så öppnar vi grindarna och så bara väntar vi och så ser vi. Och så plötsligt kommer de. En efter en motorcykel åker in på innergården. Tills det är helt fullsmetat. Sen är parkeringen utanför. Helt fullsmetat. Och man börjar klia sig i huvudet och tänker, hur många är vi? Jag menar, kom ihåg, vi pratar om en liten landsortsförsamling. Med mindre än 10 aktiva medlemmar. Och så inser vi att vi har över 200 personer här på innergården. Och väldigt, väldigt många av de som är här är helt sekulära människor med i vanliga MC-klubbar. Och när man får ta mikrofonen då och berätta för dem att det finns en Gud som älskar dig. Du är välkommen till honom, du är välkommen till oss. Vi är inte emot er, vi är för er. Gud vill er väl och så vidare. Och få säga ett tydligt evangelium under en sån här eftermiddag. Då får man nypa sig själv i armen. Därför för mig handlar det inte först och främst om motorcyklar eller bikers eller vad det är. Det är människor. Det är människor som Jesus älskar. Det är människor som har gett sitt liv. Och jag tänker någonstans, om Gud kan göra en sån sak på ett så oväntat litet ställe, så inser jag att Gud kan göra vad han vill överallt. Hur som helst. Och när ni tittar på mig och så ser ni mig eller Lasse eller min fru och så ser ni de här västarna. Och så kanske en och annan undrar, vad är det där för någonting? Den här västen är en nyckel för mig in i en värld dit de flesta av er här inne idag inte kan komma. Men här är grejen. Alla ni som sitter här har såna här, fast i olika världar. Alla ni som sitter här inne har nycklar till olika världar dit ni kan komma. Där ni kan vara. Det kan vara att du gillar att spela golf. Det kan vara att du är en båtmänniska. Det kan vara att du tycker om olika typer av sporter. Det kan vara att du inte gillar någonting av det här. Men du rör dig på kafé med samma människor hela tiden. Och ni bildar, jag ska inte säga klaner, men ni förstår vad jag menar. Vänner, relationer där du har nycklar in i den världen. Och Jesus säger, gå ut till alla etnos. Vi kommer att åka till Spanien. Vi kommer, alltså det här som jag berättade för er nu. Det är en av orsakerna till att vi fick frågan om vi ville vara med och åka till Spanien. För alltihop det här jag berättar om nu är det som har lett fram till att våra vänner och sen också EFK frågar oss, kan ni tänka er att göra det här? Därför de letar efter människor med pastoral erfarenhet. De letar efter människor som har erfarenhet av det vi kallar för församlingsplantering, att starta nya kyrkor. De letar efter människor med erfarenhet av lärjungaträning och av ledarträning. Och de letar efter människor med erfarenhet av bikervärlden. Jag tror att ni inser att det här är inte ett helt enkelt CV att hitta. Men vi har ju det. Så de har mer eller mindre headhuntat oss och frågat oss om vi vill göra det här. Och när vi först fick frågan, det här vill jag också berätta för er så att ni vet om det. När vi allra först fick frågan så var min första spontana känsla nej. Varför? Därför att jag såg det vi håller på att göra nu, det som jag precis har berättat för er i Sverige, i Julita, i Malmköping, med de relationer vi bygger här. Och jag tänkte att nej, jag tror att Gud vill att vi ska fortsätta med det vi håller på med här. Men sen när jag och Josefin började be och fråga Gud så började det växa någonting här på insidan. Och rätt vad det är så tittar vi på varandra och så, men det kanske är det här Gud vill i alla fall. Och idag så är jag väldigt glad att det var min första reaktion. Så att det, för att hade jag bara sagt ja, Spanien. Fattar ni? Det vore häftigt. Stränder, sol, åka motorcykel, vad roligt. Då hade jag alltid gått omkring och undrat, är det bara den köttsliga människan Robert Bergström som sa ja till det här? Eller är det Guds plan för oss? Och i och med att jag själv kände, när jag har mer respekt för det Gud vill har gjort och det Gud har kallat oss till, så att jag valde att säga nej först och sen fick det växa fram, så inser jag att ja, men det här är nog Gud ändå. Så att det vi kommer att göra i Spanien, alltihop det här jag berättat om, det är vilka vi är på ett sätt, vad vi ska göra. Jag hoppas också att en del av det här har varit inspiration för er. Men det vi ska göra i Spanien, det är ju dels så är det ju det som Josefin sa. De vill ju att vi ska vara med och nå och missionera. Väldigt mycket är mission i MC-världen, därför att den är väldigt mycket större än vad många tror. Det är väldigt mycket vanliga spanjorer som finns och rör sig i den världen. De vill att vi utifrån de relationerna, men också relationer med andra människor vi möter, ska vara med och bygga liksom såna här små husförsamlingar, att träna lärjungar, att bygga lärjungarskap, att se människor komma till tro. Och de vill också, eller vi drömmer ju också om att på sikt kunna vara med, inte bara göra det här i Valencia, det finns andra platser, vi har Zaragoza, vi har Madrid, vi har Barcelona, vi har Torrevieja, på andra sidan av Iberiska halvön så har vi Portugal. Så att vi drömmer om att kunna multiplicera ut det här, att nå mycket människor. Sen vill de också såklart att vi ska vara med i någon eller några lokala församlingar. Det kommer vi också att vara. De vill också att vi ska vara med i ett internationellt ledarnätverk av pastorer och ledare från Sydamerika, Portugal och Spanien. Alltså den spansktalande världen skulle man kunna säga. Som vi också kommer att vara. Det är inte det största vi kommer att göra, men vi kommer att finnas där också. Och sen hoppas vi att genom det vi gör där nere och genom de relationer vi har med de olika församlingar som har valt att ställa sig bakom oss, att det också kan vara ett givande och ett tagande, så att det också får bli en välsignelse för er. Att det också, att ni är med och sår in i någonting och vi är med och ber för er, och att det också blir en, vad ska man säga, växelverkan där det kan bli en blessing åt båda hållerna. Så be för oss för det vi ska göra i Spanien. Det blir ju, för oss blir det nytt, men vi har ju vänner som redan är där nere, och arbetet växer, som Josefin sa, det blir större, det behövs mer hjälp, det behövs mer ledare som kan vara med och träna ledare, så att vi kan se fler och fler och fler människor komma till tro, för det är det ytterst handlar om. Ska jag säga amen eller ska jag läsa ett bibelord till? Alla tänker säga amen, men det kan jag inte säga, så jag säger läs ett bibelord till. Ordspråksboken 16, vers 3. Så står det så här. Anförtro dina verk åt Herren, så har dina planer framgång. Amen.